Igår hade vi ju då 30 års jubileum här i församlingen. Och idag skulle jag vilja anknyta till det här att fortsätta på den väg som fört oss hit. För jag tror att historien har väldigt stor betydelse, både för nuet och för framtiden. Om vi vill vara framtidsinriktade måste vi veta varifrån vi kommer. Och därför så intervjuade jag några stycken av de som var med och grundade församlingen här i november. En del av er var här då, satt här, hade ett litet samtal. För att ta reda på, finns det någonting från den tiden som vi behöver ta med oss in i framtiden? Finns det någonting i församlingens DNA, om man nu kan prata om att en församling har ett DNA, som är riktningsgivande också idag? Finns det omistliga värden i församlingens arv som vi inte får tappa bort bland alla strömningar och teologier och förnyelserörelser och allting? Det går ju trender i allt, som du vet. Och jag tänkte då i min predikan ta upp några saker som de kom fram till eller nämnde i det här samtalet. Och det är inte allt naturligtvis. Så om ni tycker att ni är något annat som också varit jätteviktigt, ska ni inte känna er förbigångna. För man kan inte säga allt på samma gång. Utan jag tänker säga fyra saker. Och det första handlar om barn och ungdom. Göran har berättat att de studier man gjorde innan församlingsbildandet, då kom man fram till att Hovsta var det barnrikaste området i Örebro. Ja, det ska komma något där också. Så barn och ungdom var redan vid starten ett väldigt starkt prioriterat område. Så när jag nu, ni ser inte ni, men när jag nu ser barnen gå omkring här utanför kyrkan, så är det precis i sin ordning. Det är precis som det har varit från början. Om jag har förstått saken rätt så började ju allting med någon form av barnverksamhet i kapellet. Det var församlingens vagga, om man säger så. Och till slut frågade barnen eller ungdomarna varför de skulle behöva åka in till stan. Det var egentligen onödigt. Och egentligen inte så strategiskt heller. Det här har redan från början varit en väldigt tydlig områdesförsamling. De flesta hade gångavstånd till kapellet. Och ärligt talat så har väl de flesta av oss det fortfarande. Barn och unga låg väldigt nära hjärtat på de som en gång grundade Hovsta frikyrkoförsamling. Och jag skulle vilja säga att de ligger väldigt nära Guds hjärta också. Har alltid gjort och kommer alltid göra. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Ni känner igen ordspråket från ordspråksboken 22. Och det uttrycker en förståelse för att barndomen präglar oss väldigt mycket för hela livet. Och om man då tänker på alla som har varit med i barn- och ungdomsarbete här genom åren, då kan man få en viss uppfattning om vilken betydelse det har fått för människorna. Det sägs ju också att av alla de som kommer till tro i Sverige, så gör ungefär 75% det innan de har fyllt 20. Det är en väldigt intressant siffra och det säger en del om frågans vikt. Sen är det ju långt ifrån alla som har varit med här som har kommit till tro och blivit församlingsmedlemmar. Och vi kan säkert förändra en del i sättet vi jobbar på, mer fokus på lärjungaträning eller vad det nu kan vara. Men man får också komma ihåg att sånt här kan man inte alltid se. Långt senare, kanske under en livskris, så kan sångerna, bönerna, bibelberättelserna, mötena med de här goda vuxna förebilderna komma tillbaka och få oerhört stor betydelse. Under antiken var det så att man hade inte riktigt samma syn på barn som vi har idag. Man såg barn mera som någon slags halvfärdiga vuxna. De skulle helst hålla sig tysta, störa så lite som möjligt. I alla fall var det så många män såg på saken. Så när Jesus tog fram ett barn och sa, ni måste bli som barnen, då var det någonting väldigt annorlunda. Lärjungarna ville helst få iväg mammorna och de där skrikande ungarna. Men Jesus tog sig tid för dem och välsignade barnen. Och det är inte bara en gullig berättelse, utan det står för en grundläggande värdering. Det är ett ställningstagande för barnets värde. Tusentals år innan barnkonventioner och liknande. När man är ute och besöker andra församlingar ibland så slås jag av att vi är väldigt rikt välsignade med barn och ungdomar här i församlingen. Vi ska vara medvetna om att det inte alla förunnat. Det är en stor anledning till tacksamhet. Men också ansvar. Hur förvaltar vi på bästa sätt det här uppdraget från Gud och det förtroende som familjer och föräldrar fortsätter att visa oss? Så sen tror jag det är så här, även om den här kallelsen står kvar att låta barn och ungdom vara ett prioriterat område, så kan formerna för det förändras över tid. Och det tänker jag inte ta upp nu. Men det hänger ihop lite med den del av visionen som vi ska börja jobba med mer i höst. Vi vill möta människors behov. Hur ser familjernas behov ut idag? På vilket sätt har de förändrats under de här 30 åren? Det borde rimligtvis påverka också vårt sätt att arbeta. Och som självvarande förälder då till 4 barn så kan jag säga att det ligger väldigt mycket i det här påståendet där barnen trivs föräldrarna. Så låt oss fortsätta och försöka vara en församling för hela familjen. Och ska man ha ett lite större perspektiv på det så kan man citera en av Börje Rings sånger där det heter så här: det som är bra för barnen är bra för vår värld. Jag tror det ligger mycket i det. Det andra som kom fram i det här samtalet som jag vill lyfta fram, det är en familjär och praktisk gemenskap. Och det hänger ihop med det första. Familjär. I en församling så kan barnen få relationer till andra vuxna än föräldrarna. Och det tror jag är jätteviktigt. Och vi som har barn, vi behöver barnvakt ibland. Så nog kan vi hjälpa varann i församlingen med sådana saker. Det gäller bara att våga fråga. Jag tror vi behöver bli lite frimodigare där. Och sen tror jag också att det är väldigt bra att det inte bara är tonåringar som är ledare i våra barn- och ungdomsgrupper, utan även medelålders och äldre. Ni som är det är väldigt önskvärda. Ni ska inte känna att ni är förbrukade på något sätt. Vi behöver fler människor som uppnått mogen ålder bland våra barn och unga. Det är någonting som är ganska unikt i samhället idag. Och här har vi en chans att faktiskt blanda åldrar på ett nytt eller på ett sätt som inte är så vanligt. Det är mycket som förändras när man går från vara 30 medlemmar till 200 drygt. Om man är 30, ja då är det betydligt lättare att se alla. Att se varann. Om det är någon som inte är med, ja då kollar man upp vad det berodde på. När man är över 200 och kanske inte ens vet vad alla heter. Jag borde ju veta vad ni heter, men jag tänker inte köra någon namnlek här nu, för det skulle vara lite pinsamt kanske. Då tror jag att man får tänka lite annorlunda. Då blir de här mindre grupperna viktiga, så ingen faller mellan stolarna. Och vi har ju våra servicegrupper. Vi har råd, vi har verksamhetsgrupper av olika slag, vi har knappt 10 veckogrupper eller hemgrupper. Här har vi möjlighet att se varann. Att möta varandras behov. Att visa omsorg om varann. Min fru säger ofta så här: du får sluta tjata nu om den lilla gruppens betydelse. Men jag tänker inte lyda dig i det fallet faktiskt. Jag tänker så här att gemenskap är församlingens väsen. Och det går inte att känna lika stor gemenskap med alla samtidigt. Och det finns ingenting, tror jag, som har betytt så mycket för mitt kristna liv som att nästan alla år har varit med i någon form av mindre grupp. Vi kan gå till Apostlagärningarna 2:42. Ni får lyssna på bibeltexterna idag. Det är 3 000 människor som har kommit till tro på pingstdagen. Och då står det så här i den 42 versen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Och den inbördes hjälpen, det är en översättning av grekiskans koinonia, som vanligtvis brukar återges ungefär praktisk gemenskap. Så den inbördes hjälpen är ingen dum översättning alls. Och är man 3000, då kan ju inte alla hjälpa alla med allting. Men vers 46 står det så här. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. I hemmen blev vardagsgemenskapen möjlig. Och jag har hört talas om att det fanns en liten lista på väggen i kapellet där man kunde skriva upp vad man hade behov av. Om det så var en skruvdragare eller en såg eller vad det nu kan ha varit. Och så kunde den som hade någon sån möta det behovet. Jag vet inte om Pelles kärra som står här ute på parkeringen, om det är en kvarleva från den tiden. Ja. Vilka behov har du? Vad skulle du behöva hjälp med? Och vad kan du bidra med? Vad kan du hjälpa till med? Jag tänker mig ibland församlingen som en grupp människor som står framför en korg. Där får man lägga ner det man kan bidra med. Allt ifrån skruvdragaren till förmågan att predika eller leda lovsång eller vad det kan vara. Och så får man också lägga ner en önskan om vad man behöver. Och idag tänkte vi faktiskt försöka att gestalta det här innan vi går hem. I slutet av gudstjänsten kommer vi trots allt att skicka runt korrekt boxen. Men inte för att ni ska få lägga ner pengar då, utan där ni ska få möjlighet att skriva ner saker som ni känner att ni kan bidra med. Men också vad ni skulle behöva hjälp med. Det är helt frivilligt. Det är bara att låta den gå förbi om man inte vill. Men det är ett sätt att försöka omsätta det här i praktiken. Det här med den inbördes hjälpen. Man kanske behöver lite sådana här knep när man är 215 medlemmar. Som man inte behövde när man var 30. Det tredje är missionsperspektivet. Som ända sedan starten här har varit väldigt viktigt i församlingen. Vi finns inte bara till för oss själva. Världen är större än Hovsta. Det är inte bara våra egna behov som vi ska möta. Och genom åren så har det utvecklats en väldigt positiv kultur, tycker jag. Att skicka ut unga människor på kortare eller längre resor. Och så kommer de hem och berättar. Och på så sätt så tror jag att hela församlingen får vidgade vyer. Och jag tror också att det händer någonting med de som har varit iväg. De förstår vad som egentligen är viktigt i livet. Som Jesus säger, budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. He's coming back, som Fredrik sjöng. Och nu har vi precis haft ett gäng som har varit till Indien. Och jag tänkte, den här punkten ska ni få ta hand om nu. Nu är det visst en missionsresa till Hallsberg idag, har jag hört, så att alla är inte här, men ni är några här i alla fall. Varsågoda.
Ja, alltså missionen är ju väldigt brett. Det är både ungdomar och andra missionärer som vi har på plats runt om i vår värld som vi stödjer på olika sätt. Nej, men den här, vi ska berätta lite grann om den här gruppen vi haft under det senaste året faktiskt. Och det som du säger, det är ju i DNA och förmodligen i alla våras DNA att vara en utlevande kristen, att ha ett lärjungaskap. Och jag börjar med dig, David, här. Vi har ju träffats i ungefär 1,5 år för att prata om lärjungaskap. Kan du berätta lite vad vi gjort?
Ja, det började väl med att vi hade möten med dig. Och så sa det att vi var tvungna att ha ett mål för vår grupp liksom. Och då bestämde vi att vi vill åka till Indien. Och vi började läsa lite grann i, jag tror den heter Agora. Eller vad heter. Vi började läsa i Agora. Jag tror den heter så. Och ja, vi pratade och håller på. Och sen började vi försöka samla in pengar. Det första vi gjorde var att vi var på Valborg. Och så fick de kasta vattenballonger för oss. På oss. Ja.
Och, men innan det, liksom, med det lärjungaskap så var vi och besökte lite olika platser. Just för att ha det perspektivet med. Vad var det vi gjorde då under de gångerna?
Vi besökte... Vad heter det? Heter det härberget? Ja, vi besökte härberget. Och såg lite hur det var för dem och pratade med dem och lite så. Och det var jättefascinerande. För att de har ju så lite. Och ändå så ville de bland annat dela med oss sin soppa och så vidare. Så det var väldigt spännande att se hur folk som har så lite ändå kan dela med sig.
Så gick du på stan?
Ja, vi gick på stan med Teen Challenge bland annat. Och ja, mötte folks behov. Vi kunde be för folk och så vidare. Ja, vi gick runt på stan och evangeliserade. Gjorde vi.
Ja, precis. Och sen så var ju det stora målet var ju liksom hela tiden att få växa i lärjungaskap, att få växa som människa också. Och du, Sara, du kom ju lite senare in i det hela för kanske ett halvår när du började göra praktik.
Yes.
Och då så hade vi kommit en bit det här med att samla in pengar just för att kunna få åka till Indien. Vad var syftet med resan, skulle du säga, när du kom in då? Var det bara Indien eller vad var syftet?
Syftet var väl på något sätt att se mission i världen, tänker nog jag som kom in lite senare också. Jag var inte med i allt, men att både besöka Indien och se mission, se hur andra kristna i världen lever och vad de gör liksom. Mm.
Och när vi var där, något särskilt som du tänker att det här är någonting som jag vill ta med mig hem och som jag kanske har upplevt något nytt utav under de här tiden när vi var där?
Det var mycket nytt. Väldigt annorlunda kultur överhuvudtaget i Indien mot Sverige. Men om vi går in på de kristna där så hade de en sån längtan och vilja att följa Gud i allt de gjorde. De var verkligen lärjungar jämt. Och det är någonting som jag kommer ta med mig. Det märktes på allt de gjorde, allt de pratade om och hela deras liv. Så där kommer jag ta med mig.
David, vi besökte både sociala projekt men också församlingsgrundande arbete och så. När du tänker på det så satt vi bland annat i ett skjul vid ett tillfälle och vi hörde undervisning från en indisk ledare om lärjungaskap. Men det här med det sociala projektet och församlingen, vad känner du där att du kan ta med dig från det?
Ja, alltså när vi satt i det där skjulet och vi var bland massa barn och man såg hur deras arbete hade hållit på med barnen, så var det lite så här, det känns som att hade jag suttit i deras situation så hade jag känt det väldigt hopplöst på många sätt, som att jag hade nog inte haft hopp nog, men på något sätt var det arbete som de gjorde gav dem hopp. De gav dem som en ny start att arbeta på. De hade bland annat en syslöjdskurs där de lärde mammorna och fruarna att sy så att de både kunde ge kläder åt sina barn och sälja på gatan. De gav dem hopp, vilket jag tyckte var jättemäktigt.
Sara, det här, vi har pratat mycket om det här med helhetssyn i mission. Det är både det sociala men också liksom det hela kroppen. Det både andliga och det sociala. Mm. Är det någonting som, eller hur tänker du runt det när du har sett de här församlingen ASSI där nere, hur de arbetar?
det kändes ju som de jobbar mycket, mycket med det sociala. Det var svårt att gå ut med budskapet om Jesus helt fritt i Indien. Så de jobbade liksom med det sociala och med människorna där. Men sen så fort någon kom och frågade eller liksom ville veta mer varför de gjorde det här, så tog de tillfälle att berätta mer. Och även bad för folk om de hade problem och sådana saker. Men i grunden var de där för att hjälpa människorna.
Och det här är ju en rörelse som har vuxit till 7, 8, 10 miljoner människor. Helhetssyn i mission. Och vi har haft en fantastisk resa, eller hur? Jätteroligt, jätteinspirerande, jättemycket magsjuka och jättevarmt. Tack så mycket.
Tack, jag hoppas att vi får höra mer senare tillfälle. Jag vet inte om ni har sett på Fredriks bild här, så har han höjt taket lite just när det gäller missionsperspektivet. Det kanske är ett tecken. Vi kanske kan mera, kanske kan höja taket ytterligare framöver. Den sista punkten handlar om mod att ta steg i tro. Det var Conny som lyfte fram det vid det här tillfället, kommer jag ihåg. Vi hade samtal här, sen kom Conny fram och la till det här. Att det här är faktiskt någonting väldigt viktigt. Hovsta fysikerförsamling bildades av ett 30-tal personer. Och det var ett 100-tal som tog initiativ till ett kyrkbygge. Som inte gick på 9 000, som man trodde igår kanske, men 9 miljoner. Så visst ligger det någonting i att risktagande finns med i församlingens gener. Men frågan är, vad vill Gud idag då? Och det tänker jag, hade ni kanske hoppats på att jag skulle berätta det för er. Men det funkar ju sällan så att en person säger nu är det här som gäller. Utan det måste vi tillsammans söka Gud för. Det kan ju handla om olika områden där vi behöver ta steg i tro. Vi kan tänka så konkret som den här tomten. Vi köpte väl inte den bara för att vi inte ville ha grannar, hoppas jag. Utan vad tror vi att Gud vill med den? Eller lillån som jag pratat om ett tag. På vilket sätt kan vi bidra till Guds rikes tillväxt där? Eller vilket ansvar har vi för området norrut där det finns små församlingar men rätt så mycket folk? Det är några frågor som man skulle kunna ställa och få fortsätta att ställa. Vi vill vara en församling som möter människors behov, kommer vi att lyfta fram lite mer i höst. Och det är ju rätt så stora ord egentligen, eller hur? Och vi kan förstås inte möta alla behov som finns i hela världen och alla länder runt omkring. Det går ju inte. Men hur kan vi måste ställa frågan, hur kan vi bäst betjäna de människor som Gud har lagt på vårt ansvarsområde? Och då kanske vi måste börja undersöka vilka behov de har. Frågan är, hur gör vi det? Och det tänkte jag vi skulle prata lite mer om på församlingsaftonen där faktiskt. Första gången jag predikade här i Lundhagskyrkan, det var sommaren 2012. Då var det väldigt lätt att välja predikotext. Den liksom bara hoppade in i huvudet på mig. Det är nog en av de starkaste tilltalen jag har fått, som jag upplever själv. Och det var några ord bara ifrån Matteus 10. En kort uppmaning från Jesus. 10:8 står det: ge som gåva vad ni fått som gåva. Ge som gåva vad ni fått som gåva. Jag visste inte mycket om församlingen här, men jag kände att det är en kallelse som ligger över församlingen. Och jag tror det fortfarande. Guds tanke är inte att vi ska samla på hög, utan att vi ska ge vidare det vi har fått. Pengar, människor, resurser av olika slag. Vi har fått en hel del som vi faktiskt kan välsigna andra med. Första lördagen i september 1998, Monica, vad hände då? Jag kan tala om det för dig om du ska tänka för länge. Då firade vi 30-årsfest faktiskt. Det känns som oerhört länge sedan. Det var på Hudiksvalls baptistförsamlings sommarhem, Marn, utanför Hudiksvall. Vi hade en fest då. Det jag kommer ihåg mest av den tiden, i 30-årsåldern, egentligen innan vi firade 30 år, det är längtan efter barn. Den uppfyllde oss på ett nästan förlamande sätt ibland. Och ändå som någonting naturligt. En 30-åring längtar efter livsfrukt. Och tänk om det är likadant i en församling. Att det är naturligt för en 30-åring att få barn. Jag tror att det här att ge som gåva, vad vi fått som gåva, det kan också innebära att vara del av församlingsplanteringar. Jag tror vi behöver lära oss att inte hålla för hårt i det vi har. Som Ingmar Olsson sjunger i någon sång, ingen kan förklara hur det sker, men kärleken blir större när man ger. Det är vad det här handlar om, att dela med sig av Guds kärlek. Risken i 30-årsåldern, det är ju annars att man slår sig till ro, lite nöjd med det man har. Men jag tror att det är bättre att följa devisen tacksam, men inte nöjd. Tacksam, men inte nöjd. Det är också i 30-årsåldern man har fått ihop de resurser som man önskade att man hade för 10-15 år sedan. Kanske är det dags att skaka av oss försiktigheten och gräva fram den här pionjärandan igen. För jag tror att den finns där under ytan. Jag tror vi behöver göra det om vi vill växa i lärjungaskap. Sen är vi olika som människor. Vi har olika gåvor i en församling. Alan Hirsch talade i sin bok The Permanent Revolution om de fem tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4. Och det är inte alls konstigt att vi brinner för lite olika saker. Det är helt naturligt. Men, säger Alan Hirsch, i västvärlden har vi betonat de förvaltande gåvorna, alltså herden och läraren, på bekostnad av de lite mer pionjära, utåtriktade och utvidgande gåvorna. Då tänker han framförallt på aposteln, tror jag, men kanske även på profeten och evangelisten i viss mån. Och han menar att den försummelsen är en viktig orsak till kyrkans tillbakagång i vår del av världen. Det är ju bara i vår del av världen som kyrkan går tillbaka för övrigt. Och det kan vara viktigt att komma ihåg när vi liksom ser ner på oss själva och tänker att vi tillhör en sån här före detta rörelse. Men så är det ju inte ur ett globalt perspektiv. Jag vet inte om det här stämmer som Alan Hirsch skriver, men det är intressant. Vi är kanske inte alltid så duktiga på att ta vara på de där riviga människorna som bryter mönster. Som inte passar in i våra ramar och organisationsmodeller. Liksom, vilket råd tillhör det där? Nej, det kanske inte tillhör något råd. Det kanske är, men det kanske är bra ändå. Vi kanske behöver det ändå. Och så glömmer vi att Jesus var ju en sån där människa. Han tog vägen genom Samarien till exempel. Han pratade med en kvinna. Han bjöd hem sig till tullindrivarna. Och så vidare och så vidare. Och just det där med Samarien är lite intressant. Själva formuleringen står i Johannes 4:4 så här. Han måste ta vägen genom Samarien. Han måste. Jag tittade på kartan och läste lite om det här. Det fanns andra vägar. Till Galileen eller vad han nu skulle. Men nu låg det i hans kallelse. Att vara gränsöverskridande. Han skulle ta just den här vägen. Det fanns ett uppdrag just där. Om Guds konkreta ledning får vi läsa på flera ställen. Men jag tänker till sist, innan jag avslutar, läsa från Apostlagärningarna 16. En text just om konkret ledning för Paulus och hans kompisar. Apostlagärningarna 16 och 6 och framåt. De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien, eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, ty vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Var finns våra makedonier som ber att vi ska komma över och hjälpa till? Låt oss be om Guds ledning så att vi ser vårt nästa steg. Jag har tagit upp 4 saker som inte alls är allt man kan ta upp, men några saker som jag har försökt att snappa upp så där från er som var med. Inte för att vi ska leva kvar i det förgångna, utan för att vi ska ha någonting att göra avstamp i när vi tar ut kompassriktningen för de kommande 30 åren, eller hur lång tid det nu kan bli innan Jesus kommer tillbaka. Barn och unga, familjär och praktisk gemenskap, missionsperspektivet och mod att ta steg i tro. Det räcker så länge i alla fall. Låt oss be. Herre, tack för det som varit. Hjälp oss att inte bli hemmablinda så att vi inte ser allt gott som finns och som du har välsignat oss med. Vi tackar dig för alla människor som genom åren har varit med här på ett eller annat sätt, som kanske har gått vidare eller som är kvar. Vi tackar dig för alla goda möten, för all gemenskap, för närhet, för samtal, för bönestunder, för tillfällen då vi kände att du talade, då det verkligen brann till. Men också tillfällen då det var tungt och jobbigt, då vi fick söka stöd hos varandra, då vi fick växa som människor. Herre, vi prisar dig för allt som varit, men vi tackar dig för att ditt namn är Jag är. Och att du är densamma igår, idag och i evighet. Och vi ber om nåd och hjälp att få ta ut kompassriktningen för det som ligger framför. Tack för dem som troget har tjänat dig och som känner att nu vill jag lämna över vissa saker. Tack att du vill låta dem känna sig fria att göra det. Och att det träder fram andra människor som är beredda att axla det ansvaret, Herre. Vi tackar dig för att det ska dyka upp människor som vi inte kan själva räkna ut och som känner sig kallade att gå vidare i ditt verk. Vi ber om nåd, Herre, att vi ska få vara en församling som växer i lärjungaskap, som möter människors behov och som gör dig känd. I Jesu Kristi namn. Amen.